Välkommen till Ledarskap med Magnus och Kim. Här möter du dina personliga ledarskapstränare på din väg mot ett framgångsrikt ledarskap.
Hej, det är jag som är Kim.
Och det är jag som är Magnus.
Och när vi spelar in det här avsnittet så är det faktiskt så att man nästan hör i bakgrunden fågelsång och i alla fall värmen där ute. Våren kom som en bomb efter alla dessa kalla dagar och snöiga dagar runt om i Sverige.
Och statistiken kom till mig precis igår, eller den kom på nyheterna, att april var visst en ovanligt solfattig månad. Så nu då in i maj så har vi ju chans att ta i fatt det där med råge, för just nu skiner solen där jag finns i varje fall.
Och tänk vad det betyder för humöret. Hur det påverkar när solen kommer fram och värmen kommer fram och människor börjar prata med varandra, grannarna sträcker sig över häcken och hälsar på varandra och frågar hur det går med gräsklipparen och så vidare.
Och det är ju faktiskt ett viktigt och riktigt vårtecken, det här sociala samspelet som blir på ett lite annat sätt och som också kan främja faktiskt relationer och samverkan. Och kanske någonting som vi också kan ha nytta av i vårt ledarskap och i våra olika ledarsammanhang, att dra nytta av den här lite öppnare stämningen som uppstår. Kanske med en extra fika eller en extra stund av bara att bjuda in till någonting.
Och på tal om socialt samspel så har vi mött Scandic-vdn, Sverige-vdn för Scandic, Peter Jangbratt. Och verkligen, de har jobbat stenhårt när det gäller socialt samspel. De gjorde ju all time high resultatmässigt andra året i rad. De var toppade då när det gäller kundnöjdhet heter det. Och också toppade då när det gäller personalens nöjdhet också. Så någonting är det som de gör verkligen rätt. Grattis till 2023 års resultat. All time high.
Tack så mycket. Det är ju jättekul faktiskt att vi lyckades för andra året i rad dels slå det finansiella resultatet som vi hade föregående år. Och, men kanske det som jag är mest stolt över är väl egentligen att vi fick den bästa gästnöjdheten som vi någonsin haft tillsammans med en väldigt stark medarbetarundersökning. Så att de tre i harmoni, det är väl det som gör att man känner sig lite extra glad idag kanske.
Wow, då kan man vara stolt. Varför är ni så bra?
Nej, men jag tror att vi, Scandic har ju varit igång väldigt länge. Vi firade förra året 60 år och med det sagt så har vi ju lärt oss väldigt mycket bra saker. Och jag tycker att vi har ett kunderbjudande som är väldigt starkt och tydligt. Och jag tycker också att det vi har för alla våra medarbetare som jag känner under de åren jag har hängt på Scandic i varje fall, det är att vi är värderingsstyrda och att det är någonting som är viktigt för oss och att vi prioriterar det. Och det gör också att det blir en väldigt skön arbetsplats och då känner jag att väldigt ofta så när man känner trust empowerment som vi jobbar med ganska mycket så kan man sänka axlarna och man känner sig trygg på arbetsplatsen och det gör också att man kan lägga sin energi på att ta hand om våra kunder och våra gäster snarare än att fokusera på andra, kanske lite mer störande faktorer.
Jag har ju varit i kontakt med flera av dina medarbetare och det är fantastiskt att man får ju bara goda ord om dig och de tycker att du är en väldigt duktig ledare. Och vad är din ledarfilosofi?
Nej, men jag tänker så här, för mig är det viktigt att vi jobbar som ett lag och att vi litar på varandra. Så jag har bestämt mig för att stanna till lite grann, reflektera, försöka se vad som händer runt omkring oss. Det är vårt ansvar som ledare på Scandic och i besöksnäringen i allmänhet. Det händer så pass mycket. Vi har ju vår verksamhet öppet dygnet runt, året runt. Lite oaktat om det är pandemi eller om det är en rockkonsert. Och i det här så ska vi motivera ledarna. Och då känner jag att då är det verkligen mitt ansvar att försöka se vad som händer runt hörnet. Göra ledarna redo för den här situationen och den här det som händer runt omkring oss i världen. Och då behöver vi lita på varandra och det är en laginsats eftersom det är dygnet runt, året runt. Så blir det lite grann det här med trust empowerment för att svara på frågan. Det är de två verktyg som jag tycker är starkast. Och då kommer man, när man känner den, vad kallas det på svenska? När man känner det förtroendet, då känner man också att man gör saker för att man vill och kanske inte för att man måste.
När var det du blev ledare?
Bra fråga. Det är ju liksom... ja, man kan väl säga så här. Är man ledare i innebandylaget när man var liten, eller är man ledare på... Om man tar på Scandic som den delen av verksamheten, så är det väl egentligen kanske att jag blev hotellrektör för... När kan det ha varit? Typ 96-97. Och sen så har jag fått testa lite andra ledarroller i form av när Hilton ägde oss i början på 2000-talet. Och sen i den här rollen nu som kanske är den som har varit mest utmanande på det sättet att vi är väldigt många och det var väldigt krångliga tider. Vi har haft en orolig omvärld som har kravställt vårt ledarskap på ett helt annat sätt än tidigare. Så, att, så Sverige sjöf 7-8 år, så att det är väl den delen som jag känner har varit verkligen på riktigt.
Det är rätt många som har bakgrund, antingen i någon scoutrörelse eller idrottsrörelse, man har varit någon liksom innebandyledare eller någonting annat. Så att det har kanske, finns kanske den här, vad ska man kalla det, liksom en, att man ser att man påverkar en annan människa och sen så att det blir resultat, så att det blir lite mer blodat tand.
Ja, men det är en bra spaning faktiskt. Jag har inte reflekterat på det sättet, men det är klart att när man är i den typen av miljö som du beskrev där, då är det ofta många människor som är beroende av varandra. Och i det så behöver man ju skapa en skön känsla och en skön stämning, för att då blir saker som man har tänkt sig snarare därför att man har gjort ett förarbete. Så jag lägger ganska mycket arbete i mitt ledarskap här faktiskt att planera, även fast det ofta kan uppfattas som ganska spontant.
Vilka förebilder har du eller har haft under ditt liv?
Ja, vilken kul fråga. Jag tänker lite grann så här att jag har plockat lite här och där. Jag droppar liksom inte ett enda namn, utan jag har sprungit på många bra ledare och så har jag tagit med mig vad gör de. Och sen har jag även studsat mot det jag tycker är lite mindre bra ledare. Men jag kommer ihåg en stark period i mitt ledarskap var när jag hade en schweizisk vice president nu på väg av Hilton som heter Jürgen. Han var en riktig tuffing, men han var väldigt kompetent och han behandlade mig och alla andra runt omkring med respekt. Och då tänkte jag på den här lite globala arenan där jag var då, där liksom politik och det handlar mer om att säga rätt grejer än kanske som det var. Det var nog den delen som jag tänkte, vänta nu, det här är en så pass senior ledare som faktiskt vill höra som det är och inte... Det kanske man tror att han vill höra. Och det skapade en enorm styrka hos mig som person. Jag tänkte att okej, vänta nu, det här är ett ganska kraftfullt verktyg. Så att, jag skulle nog säga Jürgen, för att jag kände att han liksom gav mig väldigt syre. Sen lite grann i närtid så har jag tagit mycket inspiration av två före detta politiker faktiskt. För jag sitter i Visitas styrelse sen några år tillbaka. Och det är både Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt på det sättet som de rör sig runt i olika miljöer, oavsett om det är politik eller näringsliv eller idrottssammanhang, så har de en egenskap som jag faktiskt blir ganska imponerad över. Och det tycker jag är inspirerande. Man kan fortfarande lära sig trots att man har passerat 55 års ålder.
Och det är ju så, som man brukar säga, för att citera Ray Kroc, liksom, den som är mogen har börjat ruttna, så vi ska vara gröna. Vi ska vara gröna hela tiden då, liksom, och utvecklas hela tiden. Finns det någon skillnad när det gäller då ledarskap inom hotellbranschen jämfört med ledarskap i någon annan bransch?
Det spontana svaret är att egentligen inte kanske. Det jag brukar tänka på lite grann, det är hur skulle den typen av ledarstil som vi har fungera på andra ställen? Och du kanske svarar på din fråga. Och då tror jag att det som är lite unikt för våran miljö, som vi inte själva tänker på, det är just att vi är öppna dygnet runt 365 dagar om året. Så att jag upplever ju att vi är ständigt i direktsändning. Och det bygger ju på att då behöver du ha ett ledarskap där ingen kan vara på plats hela tiden. Utan du måste lita på kollegor och du måste lita på rutiner och processer. Att stafettpinnen vandrar. Då får du också en skön känsla i bröstkorgen. Och då så kan det vara på många arbetsplatser. Men i och med att vi är öppet hela tiden. Och dessutom har en enorm mängd gäster som passerar förbi våra system. Så är det ju inte bara att vi förverkligar drömmar. Utan vi tar hand om en hel del tråkiga och tragiska livsöden också. Människor som inte mår bra. Och i det så är det lite grann, det tar liksom på något sätt aldrig slut. Man får träna på väldigt många olika situationer hela tiden. Men jag tror också att det är det som gör det så himla häftigt och spännande att jobba i besöksnäringen faktiskt.
Och det är ju som ifrån andra hållet då, liksom som gäst då, som hotellgäst då, är det ju utifrån min värld då, är det ju faktiskt upplevelsen som är väldigt viktig. Det är inte bara då lokalerna eller hur maten smakar, vilket är också självklart är ju viktiga saker, men att just upplevelsen av service och ja, jag kan tänka mig att det kräver en hel del utav ledarskapet. Om man är inte nöjd med personen så brukar man alltid hämta din chef och så vidare.
Ja. Nej, men jag tycker att det är en av våra, jag tycker vi i Sverige är väldigt bra inom besöksnäringen i allmänhet på att se och förstå våra gästers olika situationer. Vi jobbar ju på en marknad och ett område där vi utsätts för väldigt mycket konstiga saker. Det är vädrets krafter och det är saker och ting som inte går som planerat och sådär. Och i det så förväntar man sig som gäst att, och även under pandemin tycker jag, det var ett bra exempel när man fick, det var ju många som ställde frågor till ledarna på Scandic och medarbetarna på Scandic att hur gör man nu? Och det är klart att när man har en stor omvärld i förändring där ingen har varit igenom tidigare, så krävs det ju ett ledarskap där man är lugn och harmonisk och tar reda på fakta. Och på det sättet liksom förut, då skapar man ju en stämning som jag tror smittar av sig både på medarbetare och gäster runt omkring.
Vilka är dina magic moments i din karriär?
Det är många. Det är ju, jag har haft förmånen att ha 7 olika, 8 olika jobb. Men det jag tycker var lite sådär när jag reflekterar. Det är nog chansen när jag fick, när vi var ägda av Hilton där någon gång 2022. När jag fick chansen att jobba på den globala arenan. Och jag kände att de här nordiska värderingarna som Scandic och vi alla står för uppe i Norden, att de faktiskt gjorde skillnad globalt. Det tyckte jag var lite häftigt. Så jag fick förmånen att vara marknadsdirektör i första rundan när jag satt i Scandics koncernledning i 7-8 år. Och fick resa runt och berätta om Scandics varumärke och Scandics värderingar i Sydeuropa och i Singapore och där man tänkte växa. Och det coolaste var väl egentligen när Hilton som koncernledning kom hit på besök. Och istället för att göra som jag uppfattade det när de hade sina möten, så var det alltid runda bord och vita dukar och kandelabrar och lite så här, lite Porsche. Så tänkte jag, vi utmanar det här inget lite grann. Så vi satte dem faktiskt som ett alternativ då på Sagotåget på Junibacken och fick känna lite Astrid Lindgren och Pippi och alla de här figurerna. Och sen så, och det här var på vintern någon gång i december. Sen tog vi lite glögg och käkade middagen stående ute på Hasselbacken, och det kände jag och överhörde faktiskt ett samtal på vägen hem i bussen där, att vi är coola vi i Norden, jag tror inte vi alltid förstår det själva. Och då tänkte jag så här, det där är bra, här får jag chansen, det vi står för värderas, det kändes starkt i bröstkorgen.
Ja, roligt att höra det här nordiska ledarskapet som enligt min uppfattning då baseras mer på ledarskap och lite mindre på management. Och jämfört med till exempel om man kommer neråt i Europa, så är det mer management och lite mindre ledarskap. Så att ni fick vara lite förebilder.
Ja, jag tycker det. Det är ju, man har här på många ställen. Vi vill ju ha en miljö där jag tänker att varje medarbetare som möter gästen där då ska kunna fatta beslut. Och i det så ligger ett stort ansvar på oss arbetsgivare såklart att se till att man är utbildad och har rätt förutsättningar och förstår att man har mandat. Men jag tycker att det är tråkigt när man på vissa ställen, och framförallt inte i Norden då, utan utomlands, måste liksom vänta på någon annan som bestämmer. Du står ju här och nu, och ofta är det inte så komplicerade frågor, utan känner man i receptionen här på Haymarket till exempel där vi är nu att man kan lösa ett problem eller en situation, då tycker jag att då ska man ju självklart göra det. Oftast blir det rätt, och den gången när det inte blir rätt, då pratar vi om det och lär oss av det och korrigerar det. Så blir det rätt nästa gång istället.
Vilka är liksom de här utmaningar du har mött? Vad är det liksom de här tuffa stunder?
Nej, men om man liksom lägger det på det privata planet åt sidan så tänker jag lite grann så här att den största och tuffaste var självklart pandemin, men det är också ganska tröttsamt att prata om det. Jag tror att vi alla känner att det kan vi lägga på något sätt åt sidan. Men det kan vara lite krockar mellan värderingar. Jag har haft ledare som inte var lika bra som Jürgen som jag nämnde. Där man kom från andra delar av världen och inte hade samma människosyn. Man såg medarbetare som arbetskraft och inte just vad det heter i Norden, medarbetare. Och då är det klart att när man känner och brinner för någonting, och det utmanats på ett sätt som man tycker är ofräscht, då det är svårt. Och det var tufft, det var tufft under många perioder där. Och hitta den rätta balansen liksom.
Och det måste vara väldigt skönt att kommit över nu då och lägga det bakom sig och se framåt.
Ja, absolut. Och vi älskar ju det. Det är också en sån häftig reflektion faktiskt att besöksnäringen är ju häftig på det sättet. Det händer ju saker i vår omvärld hela tiden. Och jag måste nästan ge oss själva en klapp på axeln där. Vi är ju mästare på att se möjligheter i det som andra kanske upplever som hot. Att hitta på nya produkter, nya tjänster och ständigt ställa om. Lite oaktat vad anledningen är. Så att,
Vi brukar avsluta rätt ofta våra intervjuer med en fråga. Om du skulle ge tips för en ung eller en ny ledare, det behöver inte vara ung utan en ny ledare då, vilka tips skulle du vilja ge till den personen?
Jag tycker två saker som jag brukar tänka på ofta som jag känner att har gett mig styrka genom åren, det är lite grann tillbaka till den här diskussionen jag hade med Hilton och Jürgen återigen då, att säg alltid sanningen av den enkla anledningen att då behöver du aldrig komma ihåg vad du har sagt. Och det låter som en kryscha lite grann, men jag har sprungit på många situationer där man bara berättar delvis eller paketerar om det och sätter sig i väldigt svår situation. Och så ska man liksom försöka hålla den där diskussionen vid liv senare och det blir svårt att hålla upp den tråden. Så att nummer ett, säg alltid sanningen så slipper du komma ihåg vad du har sagt. Och det uppskattas oftast, i varje fall i längre perspektiv, de flesta. Och den andra spaningen som jag gjort faktiskt, det är när det gäller tid. Många liksom ger anspråk på att man inte har tid och sådär. Och då tänker jag, det är en av de få sakerna som vi har lika mycket av allihopa. Och då handlar det om att prioritera den lite grann. Så då har jag tagit med mig några gånger situationer där jag känner så här att man kan använda tiden till sin fördel snarare än till sin nackdel. Och då är citatet så här, vill man vara i tid, då är man i tid. Om det är tillräckligt viktigt för mig att komma till det här samtalet som du och jag har, ja, då ser jag till att tänka igenom det på ett sätt som att jag, det spelar ingen roll om det är trafikstörningar eller något annat som händer. Jag kommer sitta här när du förväntar dig att jag är på plats. Och när jag hittade den delen med förberedelser och att bestämma sig, liksom, vill man vara i tid, då är man i tid. Då är det ju svårt att inte komma i tid faktiskt. Så att, det är de två.
Jättefint. Tack för det, Peter Jangbratt.
Tack själv. Trevligt att träffas.
Fantastiskt spännande att få lyssna till Peters tankar och vilket härligt flyt han har i sin berättelse, både om det de gör och om sig själv och minnen och tankar som kommer till honom. Och precis i vanlig ordning som du och jag brukar göra, Kim, så har vi lyssnat och noterat några av de här tankarna som kommer till oss när vi lyssnar till det som Peter hade att berätta.
Och han är verkligen, man får ett intryck av att han lever som han lär, precis som hans medarbetare som han nämnde i intervjun också, att jag har pratat med flera som tycker att han är väldigt duktig ledare och verkligen har en förmåga att se andra människor. Och det är som forskaren Kim Cameron i sina studier pratar om, positiv relationell energi. Det tycker jag att Peter visar när man träffar honom, så behöver man inte tända lampan för att han lyser upp rummet på ett sätt som känns att man känner sig trygg i hans närvaro.
Så är det verkligen, och många saker stack ut och fastnade, och jag precis i början där när han nämnde trust och empowerment som viktiga bitar, så kände jag igen den här tankarna ifrån boken Respekten för människan som vi har noterat långt bak i våran serie, just hur man kan lägga tid på det som man verkligen ska lägga tid på om man inte längre har de där tankarna om tillit, förtroende, har jag gjort bort mig, blev det fel, allt det där som äter upp energin till helt egentligen då meningslösa saker. Och jag tycker att Peter lyfter fram det på ett väldigt tydligt sätt, att får man undan det där i organisationen så får man ju så mycket extra tid, resurs, kraft, energi att kunna ägna åt det som vi verkligen är där för att göra. Och det tycker jag fick med mig som ett starkt första intryck, just vad tilliten och förtroendet att lita på varandra, hur mycket det verkar betyda i deras organisation.
Och jag tycker att det var väldigt, väldigt gott att höra när han pratar om skön känsla och skön stämning. vilket är faktiskt en av de förutsättningar då för att skapa den här positiv organisationskultur, när man kan uppleva att man är avslappnad, man kan vara sig själv och har en god känsla, så är det mycket enklare att kommunicera med varandra, mycket enklare att kommunicera med kunden, mycket enklare också att hitta vägar till resultat.
Och så är det ju. Och jag tyckte också att det var väldigt spännande när han nämnde om de här tankarna om förebilder och den här Jürgen som tycks ha gjort starka intryck. Och för mig blev det som en tydlig frågeställning där. Hur agerar vi, jag, du som lyssnar i ert ledarskap? Är vi intresserade av att höra våra medarbetare säga som det är? Eller är det så att vi på något sätt i vårt sätt att ställa frågan eller i vårt liksom framtoning ber om att få höra det som vi vill höra, det vi önskar vore sanningen? Och det där tror jag många medarbetare känner av, precis som jag tycker Peter kände av, att här fanns det en öppenhet för att på riktigt kunna säga som det är, också som jag förstod då, om det inte var helt perfekt eller inte var precis som man önskade. Och jag föreställer mig att det kan vara en ganska samvetsgrann fråga för oss många ledare. Om vi ger det där intrycket av att säga som det är, eller ber vi underförstått om att få höra en bättre variant eller liksom en putsad variant?
Och det är ju framförallt utmanande när man ber om återkoppling om sitt eget ledarskap. Att medarbetare kan uppleva då att de är trygga i att berätta och säga som det är, istället för att linda in det i bomull. Det som också, som man nämnde då, detta att se möjligheter där andra kanske ser hot. Att ha den förmågan i ledarskapet och i kulturen också att se olika möjligheter där de har verkligen upplevt tuffa tider på grund av pandemin och kunnat klara av den här situationen på bra sätt och gått vidare och kunnat då hitta vägar till att se möjligheter framåt.
Mm. Och det har de nog verkligen fått chans att jobba med under den här tiden som ligger bakåt, kan jag föreställa mig. Att det har funnits många tillfällen där man både kanske internt och externt skulle kunna ha känt att det skulle varit väldigt tufft. Och då lyfter han ju också fram det här beroendet av varandra. Att på riktigt känna att det vi behöver varandra för att det här ska kunna fungera och att vi ska kunna lyckas. Det finns mycket man kan ta upp. Jag tänker bara ett litet kort spår var ju det här att vara förberedd för att också kunna vara spontan. Det har jag ju hört sägas innan, men det är faktiskt en sanning att vi kan ibland behöva vara ganska väl förberedda för att kunna fånga det där spontana, det som händer i olika samtal, sammanhang där vi finns som ledare. Ofta ligger det tankar, förberedelse, erfarenheter bakom som gör att man kan agera i ett sammanhang som upplevs då ändå som ett spontant agerande.
Ja, precis. Och när han nämnde ju detta att det är enklare om man alltid säger sanningen, så behöver man inte komma ihåg vad man har sagt, för att man är ärlig och uppriktig från allra första början. Och det är ju otroligt viktigt att inte bara prata om utan också ta till sig och agera i vardagen. Att verkligen hålla sig till sanningen, det som man upplever att det här är min bild av verkligheten.
Ja, och det går ju verkligen hand i hand med det där intrycket som han hade fått av en ledare som ville höra hur det är på riktigt. Och det tänker jag går hand i hand med den uppriktigheten och få säga som det är. Jättespännande att lyssna till. Jag tänker att vill man vara i tid så är man i tid. Det är ju supertydligt och jag inser det rakt av att uppdrag som jag känner att jag absolut måste vara i tid, ja, då tar jag ju höjd ordentligt och sen slarvar man lite grann ibland och så har man fått kanske då lära sig utav Peter här att ja, men det där kan vi justera, vi kan bestämma oss för att faktiskt vara där när vi ska vara där. Otroligt träffsäkra tips och råd för ledarskap och tankar som vi fick med oss av Peter.
Och det är ju en väldigt viktig sak. Jag pratade med en av mina klienter för ett tag sedan just detta när hon sa att det är lite svårt att hålla tiden där. Och då tog jag ett exempel, om du hade ett möte i New York och du skulle passa flyget, skulle du vara mer noggrann i detta att inte missa flyget? Ja, det har du helt rätt i. Att det beror på om man vill verkligen vara i tid, så är man i tid. Och vilket Peter också visade när han kom i god tid till vårt möte när vi skulle spela in. Han visade verkligen i verkligheten också att det här var viktigt och det var någonting som man hade lovat att vara med på.
Underbart, härligt, och vi tar jättegärna emot era tankar, feedback, kommentarer på det som Peter delade med oss i sina tankar i den här intervjun. Och ni når oss på våra sociala medier och ni når oss också på våran e-postadress.
Och då hörs vi snart igen, och vi skickar det än en gång grattis till Scandic och deras lysande resultat.